Leser fra Matteus evangeliet i det 20. kapittelet. Himmelriket kan liknes med en jordeier som gikk ut tidlig på morgenen for å legge arbeidsfolk til vingården sin. Han ble samd med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem bort i vingården. Så gikk han ut omkring den tredje timen og fikk se noen andre som stod ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingaren, det også. Så skal jeg gi dykk det som rett.» Og de gikk. Siden gikk han ut omkring den sjette og den niende timen og gjorde like ens. Da det leid til den ellevte timen, gikk han ut at og fant enda noen som stod der. Han sier til der, «Hvorfor står det her arbeidsløse hele dagen? For ingen har leid oss», svarer de. Da sa han, «Gå bort i vingaren, det også.» Da det leid til kvelds, sa vingardseigeren til forvalteren sin, «Kall fram arbeidsfolket og la dem få løna si.» «Ta til med de siste og hold fram til de første.» Så kom de som var leide omkring den ellevte timen og fikk en denar hver. Da de første kom, ventet de å få mer, men de fikk hver sin denar, de også. De tok imot pengene, murret mot jordeigeren og sa, «De som kom sist har ikke arbeidet mer enn en time, og så ser du deg helt likt med oss som har slitet og svettet hele dagen.» Han sa til en av dem, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke samlet om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil ha han som kom sist, like mye som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med vonde øyne på at jeg god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste.»
Er det noen som har søsken her? Ja, så bra. Er det noen av dere som har erfart av å måtte dele noe med ditt søsken? Et eller annet? Ja, så bra. Alle dere har kanskje muligheten til å forstå litt av de proporsjonelle kreftene som i sving her. Jeg har en bror, og vi veldig brødre. Ja, har dere skjønt? Ja, veldig typiske brødre. Og jeg har sånn veldig klart minne fra når vi var små, som egentlig kanskje er helt lite enda, men det skjer ikke så ofte lenger. Men fredagskveld, og vi skal få brus, og vi skal dele på en brus. Vi skal liksom fordele den brusen da. Og vi kunne bruke ekstremt unødvendig lang tid på å fordele brusen mellom oss. Helt sånn komisk lang tid. Fordi at det skulle være rettferdig. Og vi endte opp med en regel for å løse det, som jeg synes er ganske genial. Så jeg skulle ønske jeg hadde tatt patent på den. Jeg vet ikke om det for sent, om jeg kan gjøre det muntlig. Men nå deler jeg den her med dere, da, sånn at dere kan få fred med deres søsken. Og da er sånn at den som heller velger sist. Genialt. For hvis jeg da heller brusen og fordeler, så kan jeg stå der da, og måle og tømme frem og tilbake, helt til jeg er så sikker på at når min bror Johannes velger glass, så får ikke han mer av meg. Da er det helt likt på millimeteren. Sånn er det med rettferdighet. Rettferdighetssansen, den sitter ganske djupt i oss alle, tror jeg. På forskjellige måter og forskjellige nivå. Og jeg tror det er litt av det vi møter på her i dag, i den teksten vi akkurat fikk høre. Jesus, han forteller om en gjeng med arbeidsfolk som har jobbet en hel dag, og som på slutten av den arbeidsdagen fikk akkurat samme lønn som noen som jobbet i en time. Og selv om de fikk som avtalt i starten, de som jobbet hele dagen, de fikk en denar, og en denar, det var en ganske decent lønn, en dagslønn på den tiden som var bra. Så de fikk godt betalt. Allikevel så føler de seg urettferdig behandlet. For de fikk jo De fikk också det, de har bara jobbat en timme. Och jag må ärligt innrömma att jag tror visst jag hade varit en av de som jobbar och slitit i 12 timmar, så hade jag också känt, jag må innrömma, jag hade följt mig lite orättfärdig behandlad, varit lite sån murra lite, så det stod. Vi har en rättfärdighetssans med människa. Och vi har något system. Jag tror som människa så tror jag vi är ganska glada att få ting till att passa in i ett schema. Och man kan ofta kanske vara lite låste på att finna ut vad som är rätt och galt innanför och utanför, och så vill man att ting ska ge mening, att ting hänger på grepp, att ting är liksom logisk. Detta ser man ett sjukt exempel på i något av det som sker rätt för denna berättelsen, som kanske var liksom förlöparen till att Jesus berättar detta. Där möter med en rik ung man som kommer till Jesus. Och så frågar han Jesus: "Vad är det jag ska göra för att bli frälst? Vad är det som ska till?" Och så snackar de om att ja, du måste göra sån och sån och sån och följa loven och profeterna. Ja ja, check. Check. Allt detta har jag gjort. Han är liksom lite sån: "Jag får det, detta lover bra. Detta passar med mitt system, med mina regler. Jag liker detta här." Han vill liksom ha uppskriften, to-do-listan för att få det till. Så att han kan liksom checka att ja, jag har gjort riktigt. Och jag vet inte om du husker den berättelsen gott och hur den ändte, men när jag läste den på Nino så la jag märke till en lite sån ny ting som står i Markus sitt evangelium. Där står det att Jesus, han får djup medfølelse för denna mannen. Och så ger han ett svar som han kanske egentligen inte helt hade förväntat. Och då svarar Jesus, eller den utmaningen Jesus ger, den gör att denna mannen har ändå upp med att bli ledsen, satt ut, och så går han bort därifrån. Han klarade inte helt att förhålla sig till det svaret. Om du nu är nyfiken på vad det svaret var, så må du hem och läsa i Matteus 19 eller i Markus, en eller annan plats. Där eller anbefaler Markus version. Och efter detta så är disciplinerna liksom där, då fortsätter praten på något sätt mellan Jesus och disciplinerna, och frågorna kommer upp, men hur kommer vi till himmel då? Och så kommer Jesus med en väldigt känd setning som kanske någon har hört för. Det är enklare för en kamel att gå igenom ett nåläge än för en rik att komma in i Guds rike, säger Jesus. Och då börjar paniken att sprida sig bland disciplinerna också. För de logiska kära disciplinerna våra, de har sett en kamel. De vet vad en kamel är. Och de har också sett ett nåläge. Och en kamel, jag vet inte om du har sett den, jag har sett den på TV och räknar med det är lika stor i verkligheten. Och ett nåläge, logiken sträcker sig till. Och på nicken måste bara sprida sig ännu mer, och de ändå måste säga, ja men vem kan då bli frälst? Och då tippar jag att Jesus inne i sig eller sånt. Det var det jag ville ha dock. Det var dit jag ville. Och så benyttar han denna situation, denna anledningen till att häva blicket. Ta dig med upp och liksom häva blicket lite. Och så svarar han att ja, för människa så är detta omöjligt. Men för Gud är allt möjligt. Han tar oss med till en annan nivå, en annan dimension om du vill. Vi är extremt konkreta i vår förståelse av ting, väldigt ofta. Och ganska ofta så tror jag också är lite enkla. Ett annat exempel, det är Nikodemus. Nikodemus var en religiös lärare, en lärd man, en vis man. Och i Johannes 3 så kan du läsa om att Nikodemus möter Jesus. Och han har lite liknande spörsmål. Han kommer till Jesus om natten av en eller annan fantastisk grund. Och snackar och gravar och spör Jesus om ting. Om detta med frälse. Och så säger Jesus en ting till honom. Han säger att för att bli frälst så måste du bli född på ny. Och då står det faktiskt Nikodemus bara mors liv, vuxen man, rammen är sprängt på ny. Han tolkar det helt bokstavligt. Alltså, hvordan kan jag och mamma och det, nej liksom. Och så må Jesus göra det samma en gång till. Han må liksom nej. Vann och on, säger svarar Jesus. Fött på ny och vann och on. Han tar med liksom till Nej, du må utvida gränsen dina. Du må ut av schemat ditt. Det är inte meningen att dissa verken Nikodemus, som är mitt stora förebild här, på att vara B-människa och snacka med Jesus om natten. Eller disciplarna. Och jag är ganska lik själv. Jag känner mig igen i den där längsel lite att förstå. Till att få det att ge mening, stämma in i min ramme och min logik. Det är en amerikansk journalist och satiriker som heter H.L. Mencken. Han säger det ganska bra. Han har ett citat som vi får upp här. For every complex question there is an answer that is clear, simple and wrong. Och jag syns det säger väldigt massa. Du kan alltid finna ett svar på vanskliga och komplexa ting. Men det är inte säkert att det är ett väldigt gott svar. Och mitt intryck är att ju visare folk är i möte, ju mer tillbakahållande är de ofta med att ge mig ett sånt två streck under svar. Så en ting som jag har lust att du ska lägga märke till, hvis vi tar nästa punkt här. Helt i starten på texten. Så säger Jesus: "För himmelriket är likt en jordägare som nu och så kommer denna berättelsen. För himmelriket är likt." Då tror jag en nyckel. Jag tror Jesus önskar att fortälla ett eller annat om hur himmelriket, hur Guds rike fungerar med att fortälla detta här. Jordägaren som vi möter, han är väldigt röjs med arbetarna. Han är så röjs att han går ut flera gånger och hämtar folk in på ny och på ny och på ny. Det är inte säkert att han hämtar in för att han absolut har en jobben gjort, men kanske han hade lust att få med sig så många som möjligt. Och det är ju trots allt hans vingård de jobbar på och hans pengar han delar ut. Han säger det ju: "Har inte jag lov att göra som jag vill med det som är mitt?" Svarar han. För Guds rättfärdighet och världens rättfärdighet, eller min och din rättfärdighet, den är inte nödvändigtvis helt lik, tror jag. Det är någon forskel här. Vårt rike, om du vill, vår rättfärdighet, det säger att du får som du förtjänar. Det är schemat vårt, det systemet vårt som egentligen ger mening. Om du jobbar en timme så får du betalt för en timme. Om du jobbar 10 timmar så får du betalt för det. Du får på något sätt som förtjänt. Och 2 + 2 = 4 och allt är enkelt och rätt och ting stämmer, ting funkar. Och så visar Guds rike oss en lite annorlunda väg. Det är som att hela utgångspunkten, loven och fundamentet här, det är något lite annorlunda än det som vi är vant med och känner till. Jag har några exempel här. Vårt rike, där säger jag gärna: "Var stark och flink och ta dig samman." Guds rike säger: "För styrken fulländes i min svaghet." Vårt rike: "Prester, lever, jobb hardt." Guds rike: "Det är fullbrakt. Det är av nåde du är frälst." Vårt rike: "Du må förstå, du må få det till, och så må du känna det, och så må du mästra det." Guds rike säger: Jesus säger detta här: "Den som gör sig själv liten, som detta barnet, han är den största i himmelriket." Vårt rike: "Vär flink, gör det riktigt, så får du kanske en premie, en gave till slut." Det är räckefolken. Guds rike säger: "Heller inte jag fördömer dig. Gå bort och synd inte mer." Guds rike snur liksom upp ner på allt. Startar i motsatt ände. Och ingen plats blir detta mer tydlig än på korset. Världens frälsare, livets upphavsman, den allmäktige, helige Gud, dömt, spottat, mobbat, förlatt och pint och dräpt av människor på ett kors. Det blir ju inte mer fel och upp ner som logiskt sett än akkurat här. Men de goda nyheterna som man kan få lov att tro på och fortälla om, det är att det är Guds väg och Guds rike och Guds rättfärdighet som har sista ord. För det är nettopp där på korset, i sin avmakt, att Jesus visar sin allmakt. Och hans styrke, den blir allra, allra mest tydlig. För ved att ge sitt liv så avväpnar han alla makter och myndigheter. Och Jesus, han kan si, död, hvor din brodd? Han vinner över döden. Och sån tror jag Gud demonstrerar för oss sin absoluta makt. Nettopp ved att ge avkall på den. Lägga den ner. Vär en tjänare som ger sitt liv. Så det man kan kanske säga si att Guds rättfärdighet, den är den annorledes än vår eller världens rättfärdighet. Men här med det, det betyder inte att Gud inte har rättfärdighet eller rättfärdighetssans. Långt ifrån. Lägg märke till vad jordägaren i texten, hur han reagerar när dessa arbetarna blir liksom irriterade. Då lär han sig då bara gå och säga ja, sorry. Sorry för det. Nej, han säger, vän, jag gör det inte urätt. Det är inte med enige då. Om en den är i starten av dagen. Och så senare så säger han, har jag lov till att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så han tar mot ett tak i det och han så står fast på sin godhet och sin rättfärdighet. Och lär man inte arbeta och rocka vid den. Nej, nej. Men jag blir enige om en den är. Så det är alltså inte så att Gud och Jesus för den sig själv inte har rättfärdighet. Snarare kanske tvärt om. Det är så många exempel på att Jesus är tydlig i möte med orättfärdighet. Kanske allra mest när Jesus möter folk som har makt och myndighet och har auktoritet, så är han ganska tydlig. Och ändå mer tydligt ser du detta när det snackar om att utnyttja den makten av de svaga. Så det finns definitivt rättfärdighet. Det är ett rättfärdigt rike, Guds rike, fullt av rättfärdighet. Så som en kristen, som en som önskar att följa efter Jesus, hvis vi tar sista sliden där, så tänker jag akkurat detta här, att det är riktigt och viktigt att stå upp mot orättfärdighet. Och jag tänker, hvis du lurer på hvordan detta, hvordan ser det ut då? Hvordan kan jeg gjøre det? Da har jeg et tips. Da kan du bla opp i Bibelen din, og så kan du lese i evangeliene. Og så kan du følge etter Jesus. Plassere deg inn i historien sammen med disiplene og de som var rundt ham. Og tenk at du er der. Tenk at du også følger etter og får med deg det som skjer. Og så følg med på hva Jesus sier og gjør i møte med andre mennesker. For her tror jeg vi finner kjempegodt og tydelig og utfordrende forbilde i hvordan vi kan få lov til å stå opp mot urettferdighet og hvordan Guds rettferdighet ser ut. For som disipler så er det jo nettopp det som er oppgaven. Stillingsutlysningen, arbeidsbeskrivelsen, lyder jo på mange måter sånn her. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det var da disiplene fikk spørsmål om utfordring til. Så enkelt og så utfordrende. Men legg merke til arbeidsfordelingen her. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det er to aktive verb i den setningen. Det er å følge og gjøre. Hvem er det som skal gjøre hva? Følg meg. Ok, vi skal følge. Så skal jeg gjøre. Det er Jesus som skal gjøre oss. Det er han som skal få lov til å forme oss og endre oss og lede oss ut i verden og etter han. Så det er min oppfordring her. Å følge etter Jesus. Følg etter han i evangeliene. Følg med på hva han gjør der. Og følg etter han i din hverdag. Og for all del, du trenger ikke følge etter han alene. Dette kan vi gjøre sammen, folkens. Det er pretty much kanske hovedgrunnen til at vi har storsal, fordi vi ønsker å komme sammen om dette, snakke om dette sammen. Så del dine erfaringer, dine frustrasjoner, dine oppturer og nedturer, alt det du synes er kjempeutfordrende, alt det du synes er utrolig inspirerende, med andre, med folk her i menigheten, med de du bor med, eller med småfellesskapet ditt, bibelgruppen din, hvis du har det. Del erfaringene og tankene her sammen. Och helt till slut så har jag lust att säga att själv om Guds rike och Guds rättfärdighet är en annorledes rättfärdighet som kommer att snur upp ner på många av våra schema och lösningar på ting, så betyder det inte att detta är en utillgänglig eller fjärran eller uvirklig rättfärdighet. Det heller inte bara en framtidsdröm om hur allt ska bli en vacker dag. Da är det. Men det är mer än det. Fordi Jesus, när han startar sin gärning på jorden, så säger han: tiden är inne. Guds rike är kommet när. Nå. Inte en gång där framme, men nå. Guds rike är kommet när. Och jag tänker lite så enkelt på det, lite sån som jag lärde på söndagsskolan, att jag har Jesus i hjärtat. Så fick jag ofta höra på söndagsskolan. Jag tänker att det där är egentligen ganska både sant och fint att tänka att jag har Jesus med mig. Så det att du är och där jag är, där är också Guds rike när. Vi som är disciplar av han, vi kan få lov att bringa Guds rike närt där vi är. I den klassen vi går i, på den arbetsplatsen vi har, i den blocken vi bor i, på den kaféen vi är inom. Där du är, där är Guds rike genom dig. Vi är hans ambassadörer och representanter i världen. Och vi kan representera hans rike och hans rättfärdighet. Vi kan praktisera hans rättfärdighet också. Där var min utfordring och uppfordring till oss i kväll. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var, är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.